Hockeysäsongen är igång och VF Hockey är tillbaka med femte avsnitt. På nytt så har jag mycket trevligt fått sällskap här i studion och på nytt är det faktiskt en Färjestad-tränare som är på plats. Jag har efter 3 år lärt mig till sist hur man stavar hans namn, men jag är inte så dum att jag tror att jag kan uttala det, så jag säger välkommen till VF Hockey.
Matej Svoch uttalar du det, och jag vet att det är jättesvårt att uttala, därför så säger alla masken och det är helt okej att säga det.
Du är van masken.
Jag är väldigt van. Den enda gången det har blivit fel, det var när det var mitt första år i Färjestad. Då var det en dam som ringde mig och ville prata om en träningsmatch, och det visade sig efter några förvirrade minuter att det var Anders Masken Karlsson nere i Ängelholm och ville ha tag i. Det är den enda gången det har blivit fel. Men
hur gammalt är smeknamnet?
Oj, det är daterat sedan min näst sista säsong som jag spelade. Då var jag i Tyringe. Det var en assisterande tränare som för sitt liv inte kunde uttala mitt namn och svor ett par rader och sa nej, jag kommer kalla dig för Masken. Och sedan dess har det liksom hängt med.
Ja, du trivs med det?
Ja, jag valde det inte riktigt. Det blev tilldelat.
Ja, precis. Du, vi inleder som vi alltid gör i VF Hockey med en profilruta. Namn har vi ju klarat av, men ålder?
32 år.
Yrke?
Målvaktstränare.
Familj?
Fru och 2 barn.
Bor?
I Karlstad, Skåre.
Mm. Främsta hockeymerit som spelare?
Oj. Det var inte många.
Nej, men det finns ju alltid den främsta.
Jag tror att det finns någon sån här bästa målvaktspris som jag fick i en turnering när jag var kanske 12-13 år. Det är väl ungefär det som jag kan skryta med. Att jag fick möjligheten att gå hockeygymnasiet nere i Tingsryd, det slog ganska stort för mig. Och mycket mer än så är det inte.
Nej, men du slår mig med milslängder. Så. Vad gör dig glad?
Glad? Oj, det är så många grejer som gör mig glad. Men jag tror nog att när jag ser en omgivning som är glad, då blir jag glad. Mm. Jag är nöjd med det.
Får vi vända på det? Vad gör dig arg?
Oh, svår fråga. Orättvisor.
Mm. Topp 3 målvakter i världen just nu. Vilka har du?
Carey Price.
Mm. Är han etta?
Ja, oh ja. Mm. Sergej Bobrovsky. Mm. Sen måste jag säga Henrik Lundqvist.
Du skippar Braden Holtby alltså på topp 3?
Ja.
Av anledningen?
Jag tycker att för att han ska komma dit så behöver Washington lyckas lite bättre i slutspel.
Vi kan väl faktiskt säga att han har inte varit jättebra de 2 år de har blivit utslagna av Pittsburgh.
Nej, precis. Och du fick in Pittsburgh där ganska snabbt.
Jag kan säga att jag står här i poddstudion idag med Stanley Cup-mästare 2017 t-shirt bara för att verkligen, någon gång i podden varje gång så måste ju Penguins komma in, så nu fick vi in dem. Om du fick fria händer att ändra en regel i regelboken, vilken skulle du ändra?
Oj,
mm.
Det var svårt.
Kan man tolkning eller någonting sånt? Någonting som du, finns det någon som du stör dig på?
Jag kanske hade gjort den lite tydligare. Mm. Jag kan tycka att det är lite för mycket utrymme för bedömningar. Och när man har bedömningar då blir det väldigt subjektivt. Och det innebär ju att det skiftar ju mellan person till person. Jag hade nog gjort den tydligare i sådana fall.
Mm.
Kanske inte ändrat mycket. Jag tycker att man har mycket bra i den. Exempelvis hybridicingen tycker jag är hur bra som helst. Men jag hade nog gjort det lite tydligare, tror jag.
På tal om att göra tydligare, det var väldigt mycket snack i fjol om dessa bortdömda mål. Där man nu faktiskt har gått och gjort det tydligare.
Mm.
Och det har väl, jag vet inte, har det varit någon situation här nu i början?
Inte mig veteligen. Vi har inte...
Hur kände du under förra säsongen? Var du lika frustrerad som alla andra var? Eller du som målvaktstänket, tänkte du på deras säkerhet och att det ska inte vara spelare i målgården?
Nej, men däremot så kan jag väl tycka att vissa beslut var lite märkliga.
Mm.
Och nu har det gått så pass lite tid utav SHL-säsongen så det är svårt att värdera vart vi är. När jag såg de nya regeltolkningarna finns det väl en liten oro hos mig kring säkerhet på målvakten, men lyckligtvis så har vi inte sett det än så länge.
Nej.
Och framförallt så ser jag intensiva matcher som flyter på, så jag är försiktigt optimistisk, men jag vill nog vänta ett litet tag till innan jag kan liksom utvärdera det till fullo.
Mm, mm. Vi sa främst hockeymerit som spelare, nu byter vi till ledare. Vad säger du där?
Där får jag nog nämna två. Det ena är att få vara del av det Växjö Lakers-lag som tog steget upp i SHL. Det var en otroligt häftig upplevelse. Och sen måste jag säga att få vara med och vinna TV-pucken med Smålands 92-år. Det tyckte jag var riktigt, riktigt häftigt.
Smålands 92-år, vad pratar vi? Några som har blivit riktigt duktiga där?
Ja, vi hade Jonas Gunnarsson i mål exempelvis, som nu spelar i HV. Erik Karlssons lillebror Pelle Karlsson spelade där. Det var Sebastian Strandberg, Jonathan Tolander. Det var ett gäng Växjöpojkar eller som spelade för Växjö då. Patrik Näslund och Ronny Hansson. Alltså
det låter faktiskt som att det kanske var lite skräll alltså att ni vann. Eller är det, för de killarna du säger nu, det är ju flera som har nått allsvensk nivå, men det är, vi pratar inte hög elitserienivå.
Nej, och det var det som var så häftigt, att det här gänget var ju egentligen... det var ingen som riktigt till fullo trodde på att vi skulle ta oss långt. Men vi kom ihop som ett jäkla skönt gäng. Och jag tror att det var det som avgjorde det till slut. Sen Jonas var otroligt duktig i kassan. Han spred ett fantastiskt lugn. Men vi hade ingen stjärna, vi hade ingen storspelare, utan det var ett kollektiv och det var en häftig upplevelse, måste jag säga.
För din hockeybana, ta bara en kort liten recap. Hur är den har varit sen du blev tränare?
Sen jag blev tränare. Började i Växjö Lakers, gjorde 4 år där. Kom in i A-laget mycket tack vare Viktor Fast, som då inte hade målvaktstränare i A-laget, och frågade om jag kunde hjälpa honom. Sen tog det fart. Fick möjligheten att hamna i Modo. Var där i 4 års tid. Trivdes fantastiskt bra, fick mycket NHL-erfarenhet. Hade en kille som heter Ian Clark, det är Sergej Bobrovskis målvaktstränare. Han var,
som en
mentor. Ja, ja, men jag tycker att han är bra också. Han är ju duktig.
Skadebenägen också.
Ja, det är han, tyvärr. Men jag hade Ian som lite mentor, och det var en viktig grej i min karriär. Och nu står jag här med dig.
I Karlstad.
I Karlstad, ja. Och trivs fantastiskt bra.
Och har ett kontrakt som sträcker sig till...
Ja, nu vet jag inte vilket årtal det är, men det är ett nytt 3-årsavtal med start i år.
Just det. Så Karlstad är hemma på riktigt. Det är 6 år det kommer vi upp i då. Alltså.
Karlstad är hemma på riktigt.
Du måste faktiskt säga att jag tyckte ändå du glömde något när jag hade rubriken familj förut. Alltså för varje gång jag har sett dig nu de sista veckorna så har du strålat i ögonen. För det är ju faktiskt så, du är nyförälskad. Ska vi berätta om din nya stora kärlek här i livet?
Ja, och nu
vad heter kärleken?
Nu rådnar jag när du säger det. Det är iceberg vi pratar om här, va?
Det är iceberg.
Jag hoppas inte min fru lyssnar på det här.
Ja, eller så kanske det är bra att de får en förklaring till varför du varit på så grymt humör sista månaden. Ja. Precis. Ni som hänger med i papperstidningen i VF fick en liten berättelse förra veckan, tror jag det var. Om det nya videoanalyssystem, kan vi väl kalla det, som Färjestad har lagt ganska mycket pengar. Jag har inte fått någon summa av er, men jag har hört att från annat håll att vi pratar flera hundratusen totalt i investering.
Och jag är lyckligt ovetande.
För så
jag
vet inte?
Jag vet faktiskt inte. Jag är inte med i såna här förhandlingar, utan jag får mest frågan, är det här bra? Ska vi ha det här? Och då får man på ett snyggt sätt förklara att det här var jättebra. Sen finns det andra väldigt intelligenta människor och skickliga människor som tar över i en förhandling, och där är jag väldigt glad över att jag inte är med.
Ja, men precis. Men du är väldigt glad över att de lyckades med förhandlingarna. Du får berätta lite, varför är du nyförälskad?
Ja, nu använder du ett fint ord. Nej, men det här ger oss en fantastisk möjlighet. Det ger oss en möjlighet att verkligen djupstudera vårt eget spel. Det ger oss en möjlighet att titta på alla parametrar för vad de är. Och sättet som systemet fungerar är att jag riggar 3 stycken kameror. En i varje zon.
De sitter på samma ställe, va?
De sitter på samma ställe, så man riktar kameran en mot egen zon, mitt zon, anfallszon. Och hela matchen spelas in med hjälp av de 3 kamerorna. Direkt efter matchen så skickar vi över materialet till Nordamerika, där det sitter folk på supporten som hela tiden har kontakt med min dator, så att jag behöver bara rigga grejerna och sen så får jag instruktioner kring okej, vrid lite på kameran här, zooma där och så vidare och så vidare. Det tar ungefär 6 timmar att processa allting, och vad systemet gör då, det är att det lägger som en filt över hela banan. Det bakar ihop hela matchen eller hela plan till en enda videofil. Och sen börjar den beräkna. Så varje gång en spelare tar ett kliv ut på banan så känner kameran igen spelaren.
Hur känner den igen spelaren?
Ja, det är det som är så häftigt. Det är alltså samma teknik som är bakom våra mobiltelefoner. Mm-hmm. Där de kan känna igen exempelvis ansikten. Mm. I det här fallet känner de igen siffror på ryggen eller på ärmarna. Mm. Och så börjar den logga alla händelser som sker. Så varje spelare har ett ID och sen så kopplas det här ID till de här olika händelserna. Och vi kan få allt.
Loggar den båda lagen förresten?
Båda lagen. Mm. Så jag har det faktiskt precis här framför mig. Båda lagen loggar den. Så både oss själva och våra motståndare. Nu är ju tyvärr systemet begränsat till att det är bara de matcherna som vi så att säga spelar in som vi har tillgång till. Mm. Det hade varit oerhört häftigt att få på hela ligan, men för det så krävs det ett ligaavtal och då börjar vi prata om lite andra saker här.
Då pratar vi kanske inte några 100 000, utan då lägger vi nog till en nolla.
Ja, det
logiskt sett gör vi väl det.
Ja, lagligan. Du kan väl få spekulera i det, så kan vi säga. Men vi får ju vårt motstånd i alla fall 4 gånger per år. Och då kan man åtminstone i pre-scout-syfte, som vi kallar det då, börja studera vårt motstånd. Men primärt så använder vi vårt eget spel och utvärderar vårt eget spel.
Jag tänkte innan vi nördar in oss riktigt i vad ni kan se och hur allting fungerar, så tänkte jag att vi tar ett litet steg tillbaka. För att anledningen att ni vill logga matchen och så har ju att göra med det vi även skrev om här förra veckan. Med just den här revolutionen som har skett inom hockeyn. Där man, allting grundar sig väl trots allt. Man får väl backa till baseballen. Till det som alla kan titta på filmen Moneyball och få en förståelse för vad det handlar om. Just loggandet av statistik och samlandet av mycket statistik kan jag väl säga. Mm. Och sen göra analyser och värderingar och ta beslut ut efter statistiken. Mm. Snarare än ögontestet, liksom, snarare än vad man ser.
Precis, och där får jag väl säga att för det första, har man inte sett filmen så rekommenderar jag att se den.
Bra film.
Inte bara för att den handlar om det här ämnet, utan det är en väldigt, väldigt bra film som dessutom baseras på verklig fakta. Och våra ögon har en tendens till att bedra oss. Du var ju på plats i lördags. Mm. En fantastisk match, fantastisk hyllning. Väldigt, väldigt, väldigt mycket känslor i omlopp, både hos mig själv men säkert bland många andra. Och då tänker jag framförallt på det som hände innan matchen. Och sådana här saker påverkar vårt omdöme. Och om vi då på något sätt går vilse i de här känslorna och börjar ta beslut på klubbledningsnivå, då kan det gå väldigt, väldigt, väldigt bra. Eller så kan det gå väldigt, 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 väldigt fel. Och därför är det så himla bra att ha fakta. Och vad vi har gjort under våren, det är att vi har suttit ner och så har vi tittat på vissa parametrar och sagt att okej, okay, för att vara ett framgångsrikt lag över tid så behöver vi uppnå vissa olika delar. Mm. De har vi formaliserat, presenterat för laget och sagt här behöver vi bättre, här ska vi bibehålla, här behöver vi fundera på hur vi ska uppnå den här siffran. Och vad det här systemet gör, eller ger oss möjligheten till, det är att verkligen djupstudera alla de här parametrarna och se okej, okay, varför ser det ut som det gör? Vad kan vi ändra på? Hur kan vi ändra på saker och ting? Så det, jag skulle kunna stå och prata hur länge som helst om det. Men, ja.
Men för om vi tar där i grunden, liksom, i det man kallar det i Nordamerika för analytics, eller på engelska för analytics. Mm. Jag har inte riktigt känt mig bekväm med någon svensk översättning av det. För man pratar om djuplodande statistik, alltså det handlar ju om statistik, det är ju i grunden, men det är klart att det handlar om när man i grund och botten här tänker på statistik, så tänker man nästan på mål, assist, poäng, plus minus och så vidare. Det har ju liksom inte funnits så mycket mer. Mm. Så det är ju liksom statistik plus, eller vad vi ska kalla det.
Ja,
vad skulle du, just för att beskriva för folk som inte är så insatta, vad handlar det om?
Kan vi kalla det för avancerad analys?
Ja.
Vad det handlar om, det är att man tittar på alltså inom hockeyns värld så börjar det med begreppet Corsi. Jag vet inte hur väl du känner till det, men Corsi är alltså alla skottförsök som sker på mål, utanför mål, alla blockade skott. Och det var ett första sätt att mäta puckinnehav. Och vad man har funnit genom år utav studier, alltså det här har ju varit någon form av subkultur.
Ja.
Som har existerat, och jag har inte haft en aning om det, under många, 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 många år. Och vad man har funnit då genom åren, studien har ju visat att pucken har faktiskt spelat roll i slutändan när det kommer till vinster.
Och man har väl även funnit att just Corsi, alltså att mäta skottförsök är ett väldigt effektivt sätt att mäta puckinnehav. För det är klart att om vi ska vara riktigt ärliga, egentligen mäter man ju inte puckinnehavet. Mm. Det är ju inte som i fotbollen när man får bollinnehavet och någon har suttit och klockat vem det är som har bollen. Det är ju betydligt lättare att göra det i hockey eller i fotboll, för bollen byter inte lag på samma sätt.
Precis. Liksom.
Men att, så har jag förstått i alla fall, att när man har jämfört och suttit och gjort det på vissa matcher har man kommit fram till att resultatet blir extremt lika.
Precis. Och den första lagen i avancerad analys som man ska nu gå efter, jag tror det är, han heter Alan Ryder, det är ju att det enda som räknas är mål. Mm. Gjorda mål och förhindrandet av mål. Och det här pucken av kommer in, att det har en ganska stor påverkan på hur många mål jag kan göra och hur många mål jag kan förhindra. Sen finns det miljarders olika grejer vi kan titta på. Hur man tar sig in i zon, hur man tar sig ut ur zon. Man kan ställa puckinnehav till, i relation till vart du startar dina byten, i relation till vart du avslutar dina byten. Så att det går ju liksom att gräva precis hur djupt du vill. Och det är otroligt fascinerande. Men i våran värld som är ganska så kortsiktig när det gäller match för match, och framförallt plocka segrar, så behöver vi utvärdera liksom våra nyckelfaktorer för att se, låg vi där vi ville eller är vi långt ifrån där vi ville ligga. För man kan ju faktiskt spela väldigt bra och förlora, och spela väldigt dåligt och vinna. Mm. Och det är på något sätt här bedragaren, får jag kalla det så, kan finnas i, att man lurar lite sig själv att oh shit, nu vann vi, shit vad duktiga vi är, eller nu förlorar vi, vi är kass. Så de här värdena ger oss en nykter, objektiv, klinisk bild av vad vi faktiskt har levererat.
Mm. Får jag säga så här då. Titta på tabellen. Ni ligger etta. Mm. Tagit 8 av 9 möjliga poäng. Har ni enligt era siffror presterat lika bra som ni har fått resultat på isen? Eller har ni fått lite högre utdelning än vad ni kanske hade inom situationstecken nu förtjänat? Om du förstår vad jag menar.
Ja, har du varit ute på Twitter?
Inte idag.
Nej, jag tänkte att du hade läst en herre från C-more la ut en bild av det här.
Ja, okej. Okay. Mm.
Och i förhållande till vårt puckinnehav så har vi överpresterat de här första matcherna. Mm. Och vi har haft väldigt hög effektivitet. Vad det beror på, det kan man ju liksom gräva väldigt, väldigt djupt på. Men någonting man ska vara väldigt klart för sig när det kommer till avancerad analys, det är att sample size, alltså mängd data, spelar väldigt stor roll. Mm. 3 matcher i en statistisk analys är egentligen ingenting.
Nej,
det kan vara en tillfällig formtopp eller en tillfällig formsvacka. Så att,
eller flyt.
Och det är nästan skrämmande, ju mer jag läser om det, hur mycket jag förstår att slumpen faktiskt har en ganska stor inverkan. Mm. Sen har vi varit väldigt, väldigt duktiga offensivt sett. Mm. Och det hoppas jag verkligen att vi fortsätter med att vara.
Och en faktor, dessutom, jag pratar om att ni har fått väldigt hög skottprocent. En del i att ni har haft väldigt hög skottprocent är väl att det är 3 mål i tom kasse.
Ja, det kan vara en av förklaringarna.
Trots allt. Mm. Alltså, det är klart att statistiken ger ju ingen skillnad på om det är mål i tom kasse eller om det är mål förbi en målvakt. Mm. Så flera av de mål ni har gjort har ju faktiskt varit gratismål. Man fick 2 sådana mot Frölunda och så. Skottprocenten trots allt känns som att den kanske är lite, att den ljuger lite.
Ja, ljuger eller ljuger. Den visar ju åtminstone vad vi har levererat de här första 3 matcherna. Men som sagt, jag tror man ska vänta åtminstone uppåt 10 matcher med innan vi börjar liksom på riktigt börja bedöma vart vi är någonstans. Men helt klart positivt att se. Vi gör väldigt mycket mål. Och att göra mål spelar roll när det kommer till långsiktiga resultat.
Precis, och om vi då pratar om small sample size, att det är mycket mål på 3 matcher, så kan vi ge en liten större med att räkna in försäsongen, där ni faktiskt har gjort mycket mål sett över hela försäsongen också.
Precis.
Dessutom vunnit ganska mycket matcher, så räknar man in det så är det ju en jättebra start på alla sätt och vis.
Det är en jättebra start, definitivt.
Men du får, ifall vi nu ska grotta ner oss lite i Iceberg och så. Mm. Ifall du skulle plocka ut några saker, vad har du, det är många saker du har fascinerats av och tyckt var det häftiga att kunna se. Mm. Kan du ge oss lite inblick i några exempel på det?
En av de delarna som jag tycker är väldigt, väldigt häftigt att titta på, det är ju faktiskt passningsdatan. Mm. Där vi kan se person vilka spelare som är duktiga på att spela pucken i våran egen zon, mittzon, anfallszon. Det har en ganska stor inverkan i hur länge man spenderar tid i egen zon eller hur enkelt det är att ta sig in i anfallszon eller hur länge vi kommer att hålla oss kvar i anfallszon. Dessutom så har de en ganska häftig grej som kallas för potentiella assist. Och det betyder alltså, låt säga att du passar till mig som är en bra passning och jag får ett skottförsök inom ett väldigt farligt område, då är det en potentiell assist. Så här kan vi ta reda på vilka spelare är duktiga på att spela fram till farliga lägen. Det finns till och med första och andra assist i såna här situationer.
Det är klart att det är, många gånger i de där lägena så kan det var inte passningen det var fel på. Passningen var klockren, men det var spelaren som sköt som gjorde ett dåligt avslut.
Eller hur? Så principen är densamma som när jag gör mål. Det är bara det att här får man reda på, okej, det kunde ha blivit mål, men hur duktiga är vi på att sätta upp oss själva inför chanser?
Tänk när det här kommer in i riktigt. Många brukar hacka på fotbollsfolk framförallt. Brukar hacka ju på hockeyassisten. Andra assisten som i deras värld. Det är klart att andra assist i hockey kan i många fall vara väldigt irrelevant. Det kan vara en back som ger en puck till en forward som åker upp med den hela banan och passar till en annan som är mål. Den första passningen kunde du och jag har slagit. Men det är klart att tänk, vet du, om vi börjar logga potentiella assist. Det är en tredje kolumn efter målassist.
Ja, vem vet vad det här är på väg någonstans. Däremot kan jag säga att målvakten tycker det är roligt med andra assist.
Ja, det förstår jag.
Oftast när de gör en räddning och så går pucken åt andra hållet och så får de en assist på det. Fler grejer som jag tycker är väldigt intressanta är någonting som heter expected goals. Alltså varje avslut får ett värde. Man använder 30 olika parametrar. Jag vågar mig inte ens på att försöka och återge alla. Men
det är väl parametrar baserade på tidigare händelser.
Precis. Dessutom så tar den hänsyn till, är det ett skymtläge, är det forehand, är det backhandavslut, är det handledsskott, är det trafik eller vad det nu är må vara. Och alla de här sakerna tar systemet till hänsyn. Och så räknar du ut hur stor sannolikhet det är att den här pucken går i mål eller inte. Det är också någonting som talar om för oss väldigt, väldigt mycket kring matchbilden. Alltså vi kan släppa till väldigt mycket situationer eller skapa mycket såna här situationer.
Måste jag fråga när vi är där. Tar den någon hänsyn till vilken spelare det är som avskjuter? Det är klart att olika spelare är olika bra på vissa. Nu får jag in Penguins igen då.
Ja.
Sidney Crosbys backhand är ju farligare än någon annan spelares backhand.
Ja, han är ganska duktig. Får gärna kolla med honom om han vill komma och spela i Karlstad någon gång.
Ja, han har tid över.
Ja, om han har lite tid över. Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag vågar inte svara på det. Men det är väldigt mycket information som tas i hänsyn till ifall det är en så kallad expected goals eller inte. Det som blir lite häftigt då är att vi får det här i en skottkarta. Vilket innebär att ju större bubblan är, desto farligare chansen är den. Ju mindre den är, desto mindre är ju chansen att den går in. Och då kan man ganska snabbt när man tittar på den skottkartan identifiera att oj vad mycket stora bubblor vi hade, eller oj vad mycket stora bubblor vi släppte till. Det är också ett sätt att värdera vårt målvaktsspel. Vilket är en ny dimension för min del. Så att det är många såna här saker som jag absolut inte hade koll på som det här systemet har börjat att plocka fram åt oss. En tredje grej som jag tycker är extremt intressant som vårt medicinska team och vår fystränare i klubben där har tagit del av, det är ju skridskoåkningen. Då är den då alltså mäter dels istid, och du och jag var lite inne på istid här tidigare veckan.
Precis, vi ska komma in lite på det sen.
Så vi kan spara lite på den, men den mäter istiden. Dessutom så mäter den hur långt varje spelare åker. Den mäter accelerationshastigheten, den mäter hastighet över, jag tror det är 20 km i timmen, alltså hur snabbt åker jag, hur hög intensitet har jag på mitt byte. Den mäter backchecking pace, den mäter alla möjliga olika delar. Och det är ganska häftigt att liksom fördjupa sig i de här. För här har jag åtminstone blivit väldigt, väldigt lurad. Där man har kanske en vald sanning av att en spelare ska ligga väldigt högt upp och så dyker upp andra namn just här. Och här har vi nytta av det. Dels Pelle Pressberg, vår skills coach, som kan gå in och titta på den här datan. Det finns samma sak eller liknande grejer på skottdelen. Men vårt medicinska team kan ju börja söka svar till varför vissa spelare kommer in och vill ha behandling och så vidare. Så att jag pratar väldigt gott om det, men det finns väldigt mycket nytta i det. Och då blir det kul att förkovra sig i det.
Hur stor djungel är det ni är inne i, skulle du säga just nu?
Ja.
Hur svårt är det att sortera?
Hur stort är Amazonas?
Ja.
Nej, men det är en jättestor djungel och därför är det så himla viktigt att vi är försiktiga.
Mm.
Vi är försiktiga med hur vi tolkar informationen. Det som är bra, det är att efter varje match så får vi en matchrapport utav Iceberg.
Mm.
Och där har vi valt och sagt, okej, det här vill vi att ni presenterar för oss. Och då får vi våra nyckeltal.
Mm.
Vi får våra nyckeltal, vad vi faktiskt levererade i den matchen. Vi får vad vi har sagt att vi ska ha i ett givet nyckeltal. Och vi har också hur vi ligger till fram tills idag.
Mm.
Och det är en väldigt viktig värdemätare för oss. Sen tar de också fram några positiva grejer, några negativa grejer. Och där, redan där har de en ganska stor avgränsning. Mm. Det andra, går in på portalen som är öppen här framför mig. Där skulle man kunna sitta och stirra länge.
Ja, jag får väl säga nu till er som lyssnar här, ifall ni undrar, men varför står han där? Varför vilka är deras nyckeltal? Vad är deras nyckelområden som de nu har, som ni redan där i våras satt er och tog fram? Vi kan väl säga så här, jag kan fråga då, vilka är era nyckeltal och vad är de viktigaste grejerna?
Det kan jag inte svara
på. Nej, titta, det är därför jag inte frågade.
Ja.
För så är det ju givetvis att man kan prata om det på det här sättet, men jag förstår ju också att om ni, det är ju era affärshemligheter.
Så kan man kalla det, ja.
Mm.
Och jag önskar jag kunde berätta det, och jag kanske kan göra det vid ett senare tillfälle. Men för tillfället så har vi internt sagt att de behåller vi för oss själva, och vi jobbar med dem gentemot våra spelare och vi tränare och klubbledning. Men de får stanna där också.
Det var ju också en sak vi pratade om i tidningsartikeln, om just hur sättet ni presenterar till era spelare. Och du kan berätta lite, hur har ni resonerat kring det?
Ja, all den här individuella statistiken, den finns ju tillgänglig vid behov. Känner vi att vi behöver ta ett samtal med en spelare, så finns det ju ett uppsjö av faktamaterial att ta utav, som är mycket, mycket mer detaljerat än att bara ta fram en vanlig matchrapport. Men gentemot laget, så den här matchrapporten som jag pratade om, den sätter vi upp in i omklädningsrummet. Det är fritt fram. Vill jag gå och titta på den, så gör jag det. Vill jag inte titta på den, så måste jag inte. Men den hänger där. Vi pratar igenom den med våra spelare i samband med mötet efter match och bara nämner några saker, och så låter man det vara där. Och jag tror inte att man behöver göra en så mycket större grej utav det. Och det är väl kanske framförallt när vi är inne i en extrem formtopp där man kan prata om förbättringsområden eller saker som redan är bra, eller när man kanske, vilket är ofrånkomligt under en hockeysäsong, är inne i en tyngre period där man kan prata om saker och ting som faktiskt är riktigt, riktigt bra, att man har tålamod i de här delarna. Så ungefär så jobbar vi gentemot laget.
Det är väl där det kanske är vettigt att på något sätt avgränsa för deras skull.
Jag tror att man måste göra det, för det är lätt att gå vilse i alla de här. Sen får vi också segmentrapporter utav dem, en veckorapport och även en rapport efter, jag tror det är 10 matcher. Men vi får se hur vi använder den.
Jag fick en fråga efter artikeln skrevs, det var en som sa, de får ingen information under matcherna eller?
Nej, det får de inte, och det beror ju på den processen som jag beskrev, så att matchen spelas in och så skickas den under natten över till USA eller Ryssland, beroende på tid och så vidare. Och så processas det. Men jag sitter och loggar, och jag loggar fortfarande skottförsök exempelvis. Så att om vi vill snabbt ta reda på vad vi hade för puckinnehav under matchen inför en period eller så vidare, så är det inte svårt att få tag på.
Ja, okej. För det är också en sak som att ge folk lite inblick i. Det här är ju ingen helt ny sak för er. Vissa av delarna i alla fall. Du har ju suttit och gjort mycket av det här under matcherna tidigare. Uppe på läktaren.
Precis, och det som tog mig en väldans massa med hjärnceller att överhuvudtaget producera exempelvis som individuellt puckinnehav eller målchanser eller vad det nu än är, det får vi ju väldigt, väldigt snabbt och enkelt. Och sen finns det ju en detaljrikedom i det här systemet som inte går att jämföra med det som jag producerade.
Nej.
Och det som kanske gläder mig allra mest är att min roll skiftas ifrån att vara någon som samlar in data och knackar in data i Excel till att faktiskt sitta och analysera. Och det är ju den intressanta delen.
Hinner ni då? Hinner ni ta del av och analysera all den här datan ni har?
Ja, Jag fick en fråga idag utav en av mina kollegor. Vad ska jag titta på? Allt är ju intressant. Mm. Och det beror ju lite på vem jag är och vad jag är ansvarig för. Mm. Är jag ansvarig för backar, då kanske jag ska titta lite mer på statistik som är kopplat till det. Är jag ansvarig för forward, så finns det ju statistik för det. Är jag medicinskt ansvarig, så kan jag gå in och titta på de delarna. Så jag tror att man måste som individ lära känna systemet. Man måste sätta sig ner och leka runt med det. Och så måste man avgränsa sig själv.
Mm.
Det går ganska snabbt i och med att det är illustrerat på det viset som det är.
Mm.
Att identifiera, okej, okay, det här var bra, det här var inte bra.
Mm.
Men sen är ju den här matchrapporten som vi får extremt bra, för då går det väldigt fort. Och det är till och med så enkelt gjort att grönt är bra och rött är inte bra. Så det går att bara och snabbt skumma igenom och identifiera vad som var bra och inte bra.
Mm. Precis. Du, om vi tittar i framöver då, var det har hänt mycket nu de senaste åren. Var är det på väg?
Jag vågar knappt svara på den frågan.
Mm.
Jag tror att det var sommaren 2011. Du får hjälpa mig om jag har fel här. Men jag tror att det var sommaren 2011 som kan vara något år senare som man pratade om The Summer of Analytics. Var det senare kanske?
Ja, jag känner igen det.
Möjligtvis att det var senare, men det är inte... Det är inte jättelångt bak i tiden där det här blev en accepterad del utav hockeyvärlden.
Inte svenska hockeyvärlden?
Nej, inte svenska hockeyvärlden, och jag tycker väl att den först nu börjar vakna till. Det är flera utav mina kollegor där ute som har samma jobb som jag har som har börjat att jobba med det. Vi kan säga att
Växjö även de har Iceberg. Ni var tvåa i SHL.
Precis, Växjö var först ut med det här systemet för ett år sedan och nu har vi följt efter. Och det finns fler lag som gör mycket
Med andra system.
Med andra system eller andra upplägg.
Mm.
Så att internt så tror jag nog att fler och fler lag börjar få upp ögonen för det. Sen tror jag att vi är nog inte riktigt där generellt sett där vi kan börja göra kvalificerade bedömningar som leder till smarta investeringar.
Nej.
Frölunda hade ju exempelvis Petter Karnbro anställd ett tag som var ansvarig för att analysera spelare utifrån ett statistiskt perspektiv.
Mm.
Jag tror att i framtiden så kommer det nog krävas en sån människa.
Mm.
Jag är sjukt nyfiken. Mm. Jag tycker det är extremt roligt. Mm. Men jag är målvaktstränare.
Mm. Det är din fling on the side här.
Ja, det här är ett litet sidospår kan vi kalla det för. Och jag har med mig en Rob Wallmans Hockey Abstract exempelvis. Det här är ju en kanonrolig bok att läsa om man är intresserad utav analys, men den är ganska tjock liksom. Det tar ett tag att ta sig
igenom. Några hundra sidor där. Ja, nästan A4 storlek på pappren är större än det.
Det är 300-400 sidor. Så att jag tror att det krävs för att man ska kunna få ut och göra det på ett riktigt riktigt moneyball-vis, så krävs det nog dedikerade människor till det.
Mm.
Där är inte jag kvalificerad, det kan jag säga direkt.
Nej, för då börjar vi ju snacka nästan matteutbildat folk som kan processa stora mängder data. Det är där vi landar i.
Precis.
Och en sak som vi ändå bör nämna också, ett problem som vi pratade om här förra veckan. Ett problem med allt det här är ju att få tag på just den mängden fakta som ni nu får på ert lag och på de andra lagen 4 gånger per år.
Mm, precis. Och det som är ännu svårare, det är att översätta den datan exempelvis på en spelare som du kanske tittar på i Tyskland eller i Finland eller AHL eller vad det nu än må vara där du rekryterar ifrån.
Mm.
Och det är ju för att alla har inte samma statistiska underlag.
Nej.
Och då blir det svårt, och det finns modeller för att översätta hur bra en spelare kan förväntas producera som har spelat x antal år i AHL.
Mm.
Men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att liksom få det exakt. Och ofta så blir det en nu tappar jag det svenska ordet för det, estimate, alltså någon form uppskattad. Av uppskattat värde eller, och det är jättetufft där.
Mm. Du, på tal om uppskattat värde, vi lämnar en liten cliffhanger om istid förut.
Mm.
Jag bad dig nu när ni har facit trots allt på era spelare och jämföra lite med istidssiffrorna. Jag skulle säga att de istidssiffror som SHL levererar, det är ju personer som sitter ett gäng på varje match och loggar all statistik.
Mm.
Tacklingar och skott och allting sånt.
Fantastiska människor vill jag säga. Otroligt engagerade människor vill jag säga. Jag möter dem på en daglig basis.
Så att det är ju inte, men det är klart att en människa, en dator eller en, i förlängningen, går ju aldrig att jämföra.
Precis.
Och det var ju du också inne på i ditt loggande. Skillnaden mellan kamerorna och dig är att kamerorna blir aldrig trötta.
Och jag gör fel.
Ja.
För att det är mänskligt att fela.
Ja, precis. Men det är klart att det är intressant att se nu. Och det skiljer ju ganska mycket på många spelare trots allt.
Precis. Och det är väl spännande att det är på det viset. Mm. Så för oss som har tillgång till ett sånt här system så kan vi ju med säkerhet faktiskt säga att när en spelare kliver på isen, då börjar hans klocka att ticka. Mm. Mm. Och det skiljer sig nästan en minut, vill jag minnas.
På flera spelare, ja.
På flera spelare. Och beroende lite på vart vi hämtar informationen ifrån så fanns det ju olika siffror.
Mm. Precis. Ja, för vi jämför ju även med, ska säga, den nya sajten Hockey News har ju en del lite statistik åt det här hållet. De mäter via ett företag som heter Instat, va? Som de har köpt in. Där de kallar det videoanalys beta, där de har lagt ut. Så det är ju, får vi vara tydliga med, att det är ju ingen färdig funktion som de har på sajten än riktigt. Men man får en liten smygtitt på vad de vill. Och det är jätteintressant, för där kan bland annat kan man ju se Corsi på spelarna och man kan se istid. Och vi kan väl säga så här att istiden som var loggad där, istiden ni hade och istiden SHL kunde skilja ordentligt liksom alla tre. Det var i flera fall där det var en halv minut till minut som det skilde på spelare.
Ja, det var väl nästan samtliga spelare som vi tittade på. Gjorde det. Och det är ju inte så konstigt. Alltså, som sagt,
vi ska säga Instat där, de sitter väl och loggar ut efter tv-bilder, att sitter personer och tittar på tv-bilder och loggar.
Precis.
Det är inte lätt. Jag har suttit och försökt att sätta betyg på Färjestad spelare på bortamatcher i bra många år och vet vad svårt det är att göra ut efter tv-bilder.
Ja, och då jag kan faktiskt inte förstå hur min fantastiskt underbara föregångare Erik Granqvist kunde sitta inne i omklädningsrummet och tagga matcherna. Nej. Jag kan inte se matchen. Jag är inte lika skicklig som Grana var. Han gjorde det från tv-bilder.
Jag vill då bara tillägga, jag som har suttit bredvid Erik på matcher, att det kanske inte bara var hans val att han fick sitta där inne.
jag tänkte att jag inte skulle nämna det.
Jag kan säga att det är ganska mycket känslomänniska.
En underbar känslomänniska.
En underbar känslomänniska. Jag vet själv, jag fick sitta. För borta matcher fick han ju ofta sitta på pressläktaren. Han slog till mig något så fruktansvärt när Peppe Lund missade ett läge borta mot Brynäs i slutspelsmatch för några år sedan. Så jag vågade riktigt inte säga till honom vad ont jag tyckte det gjorde. Han blev så arg när han missade, att han dundrade till med handflatan i sidan på mig. Nej, det är mycket känslor där.
Mycket känslor, en fantastisk människa. Men jag förstod inte hur han klarade av att göra det. Och det är svårt att tagga matcher ifrån en tv-bild. Det går i princip inte att göra. Det går att tagga system, alltså uppspel, forecheck och så vidare och så vidare. Men att gå in på individuell nivå är nästan omöjligt. Och det här Instat som du pratade om tidigare, det baseras ju på tv-bilder, och SHLs egna siffror baseras på människor, otroligt engagerade, duktiga människor som sitter och tittar på matcherna. Och det räcker ju faktiskt att jag bara vänder bort blicken en liten sekund för att tappa bort en spelare och inte märka att den spelaren i fråga har bytt eller att det har avlossat ett skott.
Dessutom så pratar vi om att jag skulle gissa, om vi jämför, att de ligger närmare på hemmalagen än på bortalagen.
Det vågar inte jag svara på riktigt.
Min gissning är det. För jag kan ju bara gå till mig själv. Färjestad ser jag. Jag kanske inte ser alla 52 matcher. Ibland händer det andra saker. Men säg att jag ser 95% av matcherna varje år. Jag behöver ju inte titta på siffran för att se vilken spelare det är som har pucken. När man tittar på ett lag tillräckligt mycket så ser man ju det. Den känslan har jag givetvis inte för alla Luleå-spelare. Vissa känner jag igen. Ja, Johan Harjo skulle jag ta direkt. Men vissa spelare så har man ju inte det. Så även där finns det ju en faktor att det måste vara svårare på bortalagen som du bara ser någon gång varje år.
Så är det säkerligen. Frågan är hur många av Pittsburghs matcher du ser varje år?
Tyvärr är det alldeles för få nu för tiden. Vi låg uppe på 95% för ett tag sedan i alla fall.
Ja, okej. Okay. Vi?
Jag. Alltså. Ja. Ja, ja. Jag och mina nattliga kompisar.
Okej, okay, ja.
Inte alla live dock, herregud.
Nej.
Nej. Ja, nej, så det är intressant som sagt att kunna jämföra i alla fall. Och se lite. Och det här ger att, alltså, istid, där det framförallt ger till er, handlar ju om ni vet hur mycket ni har använt en spelare. Nu till helgen så kommer vi till att ni spelar match lördag söndag. Det kommer ju till sådana faktorer också, att den här spelaren kanske inte har orken riktigt på söndagen, för att ni vet att han spelade så mycket under lördagen och så vidare.
Och det man kan säga exempelvis då, det är ju att Jesse Virtanen och Mikael Wikstrand är ju de som har haft mest istid. Mm. Och är ju också de som har åkt längst skridskor. Mm. Och det var ju lite som Viken sa där, att ja, det kanske bara beror på att jag irrar runt i egen zon. jag vågar väl hävda att han har spelat ganska bra ishockey, vilket innebär att han har åkt ganska stora avstånd, både nord-syd men även flyttat puck och så vidare. Så att alltså, alla de här parametrarna ger ju oss en mycket, mycket djupare bild. Mm. Och framförallt, ögonen är jättebra och de är jätteviktiga, för det finns väldigt smarta hockeymänniskor som kan väldigt mycket hockey, har väldigt mycket erfarenhet. Men man blir lurad. Mm. Och jag tycker att ett jättebra exempel på det är Oskar Bäck. Mm. Där i alla fall med mina ögon sett kanske inte har sett ut som världens speedigaste spelare. Nej. Men faktiskt är i topp i vårt lag kring de spelarna som har pucken på bladet och har högst snitthastighet.
När han har pucken på bladet.
Det är ju ett exempel på hur vi kan titta på de här siffrorna och säga att oj, här kanske åtminstone jag hade fel. Fantastiskt roligt att se. Och det finns olika sådana här parametrar där du kan liksom...
Kan vi ta det med i Skellefteå där? Med högst snitthastighet.
Ja, nu minns
jag. Det var det Mikael Wikstrand som hade det. Jag tror det var högst snitthastighet du pratade om.
Jag vågar inte minnas det riktigt. Vi kan säkert få fram det på hyfsat enkelt i alla fall. Men det,
nu börjar han knappa på datorn här. Jag ser det framför mig.
Nu ska vi se här. Det måste varit någon annan. Avståndet är... Ja, okay. Där fanns mycket med i toppen.
Avstånd kanske var där du pratade om.
Ja. En av dem som åkte längst i laget.
Men vad åker man på match?
Ja.
Ungefär. Alltså, vi pratar fotbollen, så kommer det ofta upp i bild när de byter. Mm. Att de har sprungit typ en mil nu på de som har spelat en hel match. Mm. Hur mycket ligger man på?
Vi kan säga att genomsnittet för vårt lag i just den matchen som du pratade om var 3,8 km. Mm. Det var genomsnittet. Mm. Och så finns det de som låg kraftigt över.
Och det är klart, det har jättemycket att göra med istiden.
Det har jättemycket att göra med istiden. Det har nog också väldigt mycket med rollen att göra. Men 3,8 km var snitt.
Kan du ge oss vad Jesse Virtanen hade?
Jesse och Mikael hade ganska liknande siffror.
Ganska liknande siffror, okej.
Så mycket kan vi säga.
Så mycket säger vi.
Och det var kraftigt över de här 3,8.
Ja, det förstår jag. Vi ska göra så här, att det har blivit dags för andra delen av den trestegsraket som ger er lyssnare chansen att vinna ett presentkort på 500 spänn på ICA Maxi. Så spetsa öronen, så är jag och masken strax tillbaka.
Hej, Christer med personal här. Vi älskar hockey, och kunderna förstås. Här kommer veckans fråga. Med masken i studion passar vi på att köra en målvaktsfråga. En av hans adepter, Olle Eriksson Ek, har nyligen varit över i Nordamerika och spelat träningsmatcher med det lag han är draftad av. Men vilket lag är det? Vi hörs i nästa avsnitt av VF Hockey. Lycka till och googla lugnt.
Det var alltså den tredje frågan från Christer. Så fundera nu på den, så får ni i nästa avsnitt av podden den tredje och sista frågan som ger er chansen att vinna just det där presentkortet. Frågan var som sagt om Olle Eriksson Ek, och jag tänkte att vi ska gå över lite på målvaktsdelen, trots allt det du har närmast hjärtat. Stefan Sten är den som har stått de tre första matcherna. Du får berätta lite, vad är det som har avgjort till att det har blivit Stefan som har inledningsvis fått förtroendet?
Vi gjorde en analys av vart vi var. Mm. Och inför den första matchen, seriepremiären, så valde vi Stefan. Vi tyckte att det var han som skulle spela den matchen. En positiv prestation från hans sida ledde till ytterligare en prestation mot Skellefteå, där vi tyckte att han var bra. Mm. Vilket innebar att han fick förnyat förtroende mot Frölunda hemma. Nu har vi haft möjlighet att vila vem som startar på lördag, det får man kika då.
Hur tänker ni? Det är ändå två matcher på två dagar. Blir det en match var för dem nu till helgen eller?
Ja, det, vi får se hur vi gör där. Vi är otroligt nöjda med båda två. Jag kan inte nog hylla deras professionalitet. Jag får slita av dem av isen. Och det är en bra sak. Nästan lite så där att de tittar lite på mig, kan vi inte få stanna en liten stund till? Så du får verkligen den där känslan av när du själv var liten ute och spelade på gatan. Och den entusiasmen behövs för att det är en lång säsong. Och väldigt mycket saker hinner att hända under det här året. Vi kommer att ha formtoppar, vi kommer att ha formsvackor, vi kommer att ha skadesituationer, sjukdomssituationer och så vidare att ta hänsyn till.
Kommer en målvakt iväg på OS-läger?
Förhoppningsvis.
Så att det skulle väl vara en stor skräll om högen inte är topp tre i Norge i OS.
Det skulle förvåna mig, ja. Det skulle
du
göra.
Men, du är försiktig.
Jag gillar att vara lite försiktig i mina uttalanden. Men naturligtvis är det en faktor som kommer att påverka. Så vi vet att vi har två jätteduktiga målvakter till vårt förfogande. Mitt jobb är att se till att de är spelklar när de får möjligheten att spela. Och vi får se vad som händer på lördag.
Får vi ta Stefan då? Får du jämför han med hur han var vid samma tidpunkt för ett år sedan? Är det stor skillnad? Jag tycker det, ögontestet säger att det är stor skillnad på hur han agerar imorgon.
Jag tycker det är jättestor skillnad.
Vad är det framförallt som skiljer?
Det är under hela fjolårssäsongen så pratar vi väldigt mycket om att smalna av en grundställning. Han var väldigt bred och hade en blocka först, alltså gå ner och sätta sig ner och liksom trycka ihop armarna för att vara tät. Det var hans första mentalitet. Och då blev det en fördröjning. Du som såg väldigt mycket matcher kanske såg att det ramlar in en hel del puckar. Ja, dels på plocksidan men även på stötsidan. Alltså ganska högt, att det var svårt för honom att agera med händerna. Och det var för att det var liksom allting drogs inåt. Nu håller jag på att visa för det. Det är svårt för läsarna att se det. Men allting dras inåt och så går puckarna liksom uppåt, utåt. Så det var en stor grej vi pratade om. Att gå från en blockande mentalitet till att faktiskt försöka fånga först. Vi kallar det för neutrala händer. Att kunna göra båda saker. Inte samtidigt, men i alla fall klara av att göra båda sakerna. Sen pratar vi väldigt mycket om att smalna av mellan fötterna. Ju bredare jag är, desto svårare blir det för mig att röra mig i sidled. Och dessutom så krävs det så mycket kraft varje gång jag ska röra mig i sidled. Och ofta slutar det med att jag måste gå ner på isen. Och då är vi tillbaka i det här blockande igen. Så det var två stora förändringar som vi gjorde under fjolårssäsongen. Till i år så har vi pratat väldigt mycket om att lugna ner saker och ting. Att spela med större klarhet i hjärnan. Nu låter lite filosofiskt för Stefan, så hoppas jag åtminstone att det är ganska tydligt. Och i det har vi också pratat väldigt mycket om returkontroll. Och då har vi byggt vidare på de här händerna exempelvis och även fotarbetet. Så att jag upplever en stor skillnad. Jag tycker att han spelar mycket, mycket lugnare. Jag tycker att han är mycket mer selektiv i vad han gör och jobbar smartare. Stefan har alltid kunnat jobba hårt, men jag tycker att han jobbar smart nu och det är en stor skillnad i hans spel.
När jag har fått sagt vad jag tyckte så har jag sagt att jag tycker han ser mindre fladdrig ut, och det kanske är ett sätt att säga det på lekmansspråk.
Man kan säga att du sammanfattar allt det jag sa fast på ett mycket, mycket enklare vis.
Ja, vi kanske klipper bort ditt svar och så säger jag att han ser mindre fladdrig ut alltså. Lars Haugen då?
Ja.
Hur ser du på utvecklingen där? Vi pratar ändå om en målvakt som är 5-6 år yngre eller äldre än Stefan.
Ja, och jag tycker ju att han tar steg.
När jag pratade med honom inför premiären så sa han att så gammal är jag inte än. Jag tycker fortfarande att jag blir bättre.
Ja, och det gör han. Och jag tycker inte heller han är så där gammal.
Nej. Han har väl inte riktigt, alltså han, jag tänker antal år på högsta elitnivå så är vi ju inte uppe på 10 år, utan han var väl hemma i Norge lite där först.
Jag har inte det riktigt i huvudet hur många år han har spelat på absolut högsta nivå. Men
jag tror inte han har stått supermånga matcher på elitnivå, för han stod många av flera åren i Ryssland, så stod han inte jättemånga matcher.
Nej. Det kan säkert
stämma. Om man
ser
liksom på fysisk ålder, om du förstår vad jag menar det. Om man säger att varje målvakt har visst antal matcher i sin kropp. Så kanske han inte är så gammal.
Nej, och jag tycker inte det. Och det är en av de grejerna som är så fantastiska med honom, är att det finns ju en otroligt stor drivkraft i honom. Och han är väldigt, han är väldigt noga på en daglig basis. Han är väldigt noga med detaljerna. Mm. Nästan lite för noga att jag får påminna honom om att du är faktiskt ganska bra.
Mm. Så att det finns han ju... överdrivet kritisk mot sig själv?
Nej, det skulle jag inte vilja säga. Men ibland kanske man behöver påminna honom om att...
lita på dig själv.
Ja, du är fan bra alltså. Mm. Och då galvar han bara åt mig. Nej, men och här har vi att göra med en kille som är väldigt intresserad av sin egen utveckling. Som lägger ner väldigt mycket tid på alltså egen tid. Mm. Materialarna kan exempelvis komma till mig och säga, du, bara så du vet, Lars var här igår. Och så kan jag fråga, vad sysslar du med? Ah, jag var tvungen att jobba med lite koordination. Eller jag ville ha ett ordentligt fyspass eller vad det nu må vara. Så att han har ett otroligt starkt eget driv.
Ah, okay.
Och det är en bra sak. Det är en sak vi ska värna om. Rent spelmässigt så tycker jag att han har hittat en nivå, ett sätt att spela som passar honom som målvakt väldigt, väldigt bra. Mm. För mig handlar det mer om att hjälpa honom att upprepa det här på en daglig basis. Att jag liksom kommer ihåg hur jag satte de här pusselbitarna. Mm. Att nu gör vi steg 1, 2, 3 och 4. Och vi har väl sammanfattat det ordet till, alltså, till och kallar det för klinisk. Mm. Alltså jag är väldigt klinisk i det jag gör. Jag upprepar de här grejerna gång efter gång efter gång efter gång. Så jag tror inte att vi kommer se några revolutionerande förändringar i Lars Haugens spel. För att han har någonting som fungerat väldigt, väldigt bra. Men nu ska vi värna om det och förfina det och förbättra det. Mm. Och bygga vidare på det.
Tänkte vi sedan ska ta några korta ord också om de två andra målvakterna som ändå finns kring A-laget. Mm. Vi har Adam Werner som är utlånad i Björklöven och Olle Eriksson Ek som väl... han är J20-målvakt, men han är ju er tredje målvakt väldigt tydligt och klart. Vad kan du säga om? Hur stora löften pratar vi om?
Det är väldigt stora löften. Väldigt stora löften som jag har stora förhoppningar på i framtiden. Otroligt glad att se att Adam har tagit jättekliv till i år. Fördelen jag har är att jag kan se alla hans matcher. Jag får alla hans händelser, eller när pucken är i zon, då får jag det direkt dagen efter. Så jag tittade, det första julen när jag kom idag, det var att titta på Södertälje-matchen. Och här har vi att göra med en kille som påminner ganska mycket om Stefan till sitt sätt att vara som människa. Kan jobba i princip hur länge som helst. Håller på att lära sig att vara en första målvakt. Och den möjligheten kommer han att få i Björklöven i år. Tycker att han har tagit ett ganska rejält kliv, framför allt i spelet med hans fötter. Alltså det går väldigt mycket snabbare, han är mycket, mycket mer effektiv.
Vi pratar om en väldigt lång målvakt här, han måste vara överlägset längst mot, av alla fyra.
Jag får se upp till honom, ja. Jag tror att han är 1,96 om jag inte minns helt fel. Så det är en lång kille vi har att göra med, och då tar det tid att lära sig att hantera den stora kroppen. Det är en stor faktor till varför han har startat säsongen på ett positivt vis. Alltså att han rör sig mycket, mycket enklare. Så framtiden får utvisa var han tar vägen och hur lång hans väg är. Men otroligt mycket potential. Ja, sen har vi Olle som är nyss hemkommen ifrån Nordamerika.
Precis.
Och det är en otroligt intressant talang där. En otroligt fascinerande målvakt med fantastiska egenskaper. En ung kille. Han är vår tredje målvakt för att vi tror väldigt mycket på honom. Vi tror att han har en fantastisk uppsida. Det här är en kille som kommer att få lära sig att ta stegen som krävs. Och det, jag kan tycka att ibland så blir man lite fartblind av att saker och ting ska gå väldigt, väldigt fort. Vi ska komma ihåg att på målvaktssidan så tar det lite tid. Man måste lära sig att bli ett proffs. Man måste lära sig vad det innebär, den stora belastningen som det ändå är på proffsnivå. Och hur snabbt det kommer gå för Olle, det får Olle själv bestämma. Men vi har en väldigt bra dialog med den NHL-klubben som han har blivit draftad av. Jag pratade faktiskt med dem.
Bra sagt!
Ja. Pratade med dem igår kväll om hur han har haft det där borta. Och det är positiva signaler, vilket gläder mig, både på och vid sidan av isen. Otroligt spännande att se på vart det tar vägen för Olle Stera. Ljus framtid.
Spännande, spännande att följa dem. Vi ska göra så här att vi tävlar alltid i podden, och så även denna vecka. Och när vi haft lite, vi har pratat mycket statistik, men vi har pratat mycket målvakter. Så jag tänkte kombinera det bästa av två världar och testa din målvaktskunskap.
Nu blir jag nervös.
Det förstår jag. Det jag ska testa dig på är så här. Förra säsongen så fanns det 26 målvakter i NHL som stod minst 50 matcher. Mm. 11 av de här var europeer. Mm. Hur många tar du? Vi kan börja med en gissning först. Hur många tror du stannar på?
Minst 50 matcher säger du. Är en rimlig siffra runt 50% kanske?
5-6 någonstans där.
Ja, 5-6 skulle jag
kunna tänka mig. Vilka har du några givet? Det är som vanligt i roster game.
Ja.
Om du missar en, då är du ute.
Ja.
Så det gäller att plocka säkra.
Ja, vi börjar med Henke Lundqvist.
Där har vi helt riktigt. Han stod 57 matcher.
Ja, vi kan gå vidare med Pekka Rinne,
mycket riktigt. Han stod 61 matcher i Nashville.
Vi har Tukka Rask,
en av dem som stod flest matcher i NHL förra säsongen, 65.
Då ska vi se vem vi går vidare med här. Var Markström där uppe? Det är tveksamt om Markström var där uppe. Ryan Miller är ju ganska duktig. Vi kan... Bobrovski måste ha spelat.
Det gjorde han. 63 matcher, säger Bobrovski i Columbus Blue Jackets. Har vi fyra?
Vi ska se, det var fyra det. Här gäller det att tänka till alltså. I Edmonton så har vi Cam Talbot. Montreal ska vi inte prata om.
Jag
kan
säga att han stod flest matcher av alla, Cam Talbot. 73 matcher, kan jag säga.
Ja.
Överlägset flest faktiskt.
Jag undrar... om inte Peter Budaj borde finnas med på den listan. Fast jag vågar inte riktigt säga det. Det fanns väl en skadesituation om jag inte minns helt fel med LA Kings. Det måste finnas fler finska målvakter va?
Så kan det vara.
Tukka och Pekka. Men vi drar väl till då med Jakob Markström. Nej, vet du vad? Vi säger Robin Lehner.
Robin Lehner är en mycket bra gissning. Stod 59 matcher i Buffalo Sabres. 13:e i NHL på det.
Hur många är vi uppe i nu?
Du har tagit 5. Ja, så då, tar du en till så får vi väl säga att då för 50% då måste du ju över 5.
Ja, precis. Kan Vasilevski ha spelat över 50 matcher i Tampa Bay? Jag gissar, men jag är väldigt, väldigt osäker på Andrei Vasilevski.
Du gissar och har flytt med gissningen för Andrei Vasilevski stod 50 matcher exakt i Tampa Bay. Så nu har du dina 6.
Nu är det ju bara
att gasa här.
Gasa
men 5 namn finns det kvar.
Det
jag kan säga så här då för det är lite spännande. Du har inte sagt den som stod näst mest matcher i NHL förra säsongen. Vilket var en europé.
Vilket
efter
var?
Cam Talbot så var det en europé som stod näst flest matcher.
En europé, herregud.
Talbot stod 73, den här europén stod 66 matcher i sitt lag.
Men det måste ju vara antingen Kari Lehtonen eller Antti Niemi. Dallas hade ju ett helt finst målvaktspar om jag inte minns helt fel.
Antti Niemi kan vara i någon ny klubb nu, jag vet inte riktigt vad den heter. Men
ja.
Kanske får googla det.
Ja.
Kanske har chansen att vinna Stanley Cup.
Precis, men vi gissar väl på Kari Lehtonen då. Jag vill minnas att
du
han var...
gissar rätt på Kari Lehtonen som en av de som har stått över 50 matcher. För han tog 59 matcher.
Ja.
Men det är inte han som är tvåa på listan med 66 matcher. Men du är ändå uppe på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 namn nu.
Okej. Okay.
Då får vi se. Gå igenom. Fyra kvar.
Ja, då får vi gå igenom min karta lite här. Florida har vi ju absolut inte. Carolina var det Cam Ward. Jag tror inte Eddie Leck var uppe i 50 matcher. Jaroslav Halak. Där har vi en spelare i New York Islanders. En målvakt. Vi har även Thomas Greiss i New York Islanders som jag inte är helt fel. Mm. Och Halak blev väl nedskickad om jag inte minns helt fel. Så vi gissar på Thomas Greiss.
Han är med. Thomas Greiss stod 51 matcher förra säsongen i Islanders. Och är nu etta där plötsligt.
Och nu har vi ju gått igenom...
Det är bara tre namn kvar. Du har fortfarande kvar en som är tvåa på hela listan.
Ja, och vad hade vi? San Jose hade vi Martin Jones. Calgary... var ju Brian Elliott. Vad har vi mer i Kanada? Det är Ottawa Senators. Det var ju Craig Anderson. Toronto Fredrik Andersen.
Jajamensan, där kom det. Dansken. 66 matcher stod Fredrik Andersen i Toronto förra säsongen.
Vad är vi uppe i nu?
Nu är vi uppe i 9 tror jag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Två namn kvar, så nu får du gissa lite.
Ja, men då gissar jag att Peter Budaj.
Det är helt sjukt att du drar in Peter Budaj, för han är mycket riktigt. Han stod 53 matcher i LA Kings. Ja. Och då har du bara ett namn kvar.
Ja, och det måste vara Jakob Markström.
Det är inte Jakob Markström. Du tar 10 av 11. Ah. Det är en check som var så hypad inför förra säsongen och föll så pladask att han lämnades tillgänglig expansionsdraften och inte blev tagen.
Peter Mrazek
i Detroit Red Wings, som stod exakt 50 matcher.
Det borde jag ha vetat.
Så ja, han låg på 50, så att han låg lång. Han var längst ner på listan av de 26 som stod.
Men 10 av 11, det är ändå
riktigt,
godkänt.
Riktigt bra. Vi får säga, efter debaclet vi hade här med Penneborn och Renberg förra gången, som inte kom ihåg William Nylander. Nej, Nylander tror jag, men Niklas Bäckström tog dem inte bland annat i VM-laget. Så nu är vi uppe på en fin, nördig VF-hockey-nördig nivå.
Bra, tack.
Stort tack, Masken, att du ville komma och prata hockey.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Ja, jättekul att få en liten inblick i det. Och till er andra så säger jag att vi gasar på. Hockeysäsongen fortsätter på alla möjliga nivåer. Om typ ett par veckor kommer vi tillbaka här på vf.se med det sjätte avsnittet av VF Hockey. Så ha det gött dess allihopa.